Podplay.
Hej och varmt välkomna. Det är dags för Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Claes och jag kan lova en speciell inledning, för vi kommer prata om Claes hobby de första minuterna, och den har vi nog inte hört i podden innan, men jag tyckte att det var väldigt roligt, så där börjar vi. Men sen kommer också tre historier från tre olika avdelningar, och i Patreon-avsnittet så pratar vi om när Claes kollega Andreas blev skjuten i Göteborg till döds och att han jobbade passet dagen efter och lite hur det kändes. Patreon blir du på patreon.com/snutsnack, annars finns vi ju såklart på övriga sociala medier. Ja, var försiktig där ute. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10
kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart slut. Varmt välkommen till podden Snutsnack, Claes.
Tack så mycket, Hasse. Tack.
Hur står det till?
Nu, det är jättebra. Samtidigt tycker jag att det känns lite konstigt med tanke på att jag har varit en av dina lyssnare på avsnitt tillbaka i tiden, så jag blev väldigt överraskad när du tog kontakt med mig. Jag måste säga det. Ja. Jag blev lite chockad.
Det intressanta är att det är ju då en av dina, ja, det är väl en av dina kompisar som har hört av sig, som inte jobbar som polis utan som faktiskt tillhör ett community som du tillhör, och vi kan väl kanske egentligen börja prata om det. Det är nämligen så att innan vi pratar om det polisiära, att du har ju ett fritidsintresse som kanske inte alla har.
Ja, nej, jag känner mig lite ensam på det just inom polisen, men jag spelar flipper. Både med i lokal flippeklubb och runt lite grann i Sverige och lirar. Oh. Sen har jag gjort några tävlingar utomlands. Jag har varit nere i Ungern och i Tyskland eller i Danmark. Ja, men det är inte många poliser jag har träffat på de tävlingarna, det stämmer.
Men berätta, flipper. Alla vet ju vad flipper är. Det är den här maskinen som lutar lite och du drar iväg en dank. Säger man dank? Eller säger man metallkula?
Vi säger nog bara kula.
Kula bara, ja. När började ditt flipperspelande då?
Jag började ju intressera mig för det runt 2004-2005 ungefär. Ja. Och hittade ett eget spel på nätet, och jag tror det var på Blocket i första. Ja. Och den säljaren till det spelet, han berättade för mig att det fanns ett community nationellt som hette Svenska Flipper-sällskapet, och ett lokalt här i Västsverige då som heter West Coast Pinball. så ja, men då loggade jag in på deras sidor och kollade, och då skrev de att de hade någon månadstävling, och jag tänkte ja, men jag åker dit och testar, och det visade sig att det var alla möjliga yrken blandade. Ja. Men det var ett väldigt välkomnande community. Det spelade liksom ingen roll etnicitet, sexuell läggning eller vad någonting, utan det är alla får vara med så länge du uppträder schysst och liksom är en god gubbe.
Ja. Är det mest gubbar eller?
Ja, i Sverige är det väldigt lite tjejer som spelar, men de tjejerna vi har är ju riktigt duktiga. De har ju julat upp mig mer än en gång, va? Men och sen ålder, det är liksom alla åldersklasser kan vara med. Mm. Och de duktigaste spelarna vi har i Sverige nu, bland annat en kille då som heter Arvid, jag tror att han är 14 eller 15 år. Han var över förra månaden och spelade i Kalifornien, och han är nu rankad sexa i världen.
Wow.
Men
hur tusan blir man bra på flipper? Är det inte väldigt mycket tur var den studsar kulan då?
Nej, det är inte tur. Och om du tittar på gamla flipperspel som slutet på 70-talet och början på 80, så står det ofta a game of skill. För det är nämligen bevisat i ungefär som en rättegång. För flipperspel var ju förbjudet i till exempel staten New York.
Jaha.
Och då var det en kille som hette Zach Sharp. Och jag vet inte om det var en rättegång eller bara en hearing. Där han fick så att säga spela mot, om det var åklagaren eller någonting liknande då, som företrädde staten. För att visa att pinball, it's a game of skill. Det är inte tur. Mm. Naturligtvis är det en viss slumpfaktor, men det är skicklighet i grund och botten.
Mm.
Och det ser man då både på världsrankingen och på de större tävlingarna som vi har i Sverige. Att, ja, det är faktiskt de som spelar bäst. Det är de som vinner.
Mm.
Så att, ja.
Men jag tänker, om man jämför, alltså jag tänker tillbaka, 70-talet såg man ju då flipperspel, men sen har de ju blivit mer och mer avancerade, kulan försvinner och man ska skjuta ner saker för att få liksom extra bål och det är ena med det fjärde. Hur fasen lär man sig alla de där spelens liksom smarta genvägar till många poäng? Måste man plugga in sig nu eller på de där liden?
Nej, nu på de här nya spelen som kommer ut nu, då finns det ju en QR-kod så att du kan se vilka olika achievement jag har gjort precis på den maskinen. Men annars, liksom från 90-talet och framåt, så handlar det bara om att nöta och lära sig reglerna på varje individuellt spel.
Ja, okej.
Okay. Så att det är bara nöta och träna och, liksom, och komma ihåg vilka liksom fördelar man får genom vilka skott. Och det är ju där skickligheten kommer in då.
Ja.
Att du ska göra saker i en viss ordning för så här, bara multiplicera dina poäng så bra som möjligt.
Otroligt.
Ja, nej men det har ju växt jättemycket de senaste 15 åren. Första SM:et jag var med på, kanske det var 150 personer. Uh-huh. Och som till exempel om 2 veckor är det en stortävling i Borås. Och då är det också 150 redan anmält. Så att det har dykt upp fler och fler flippelokaler i Sverige, från Kristianstad, Lund, Falkenberg, Halmstad, Göteborg, Degerfors,
wow.
Stockholm. Och, ja, det är vitt sprätt.
Hur står sig Stockholm som flipperstad då?
Ja, nu är de lite avvaktande, men vi har bara haft folk som har vunnit VM där. Kille som heter Jorian och en som heter Jörgen, han var med VM, eller IFPA då som det heter, där de 64 högst rankade i världen inbjudna. Så Stockholm var väldigt, väldigt framträdande förut, men nu är det de här ungdomarna från södra Sverige och folk från Mellansverige som, alltså då, Mellansverige, jag räknar faktiskt tyvärr Stockholm som lite norröver. men liksom Jönköping, Dalarna och sådär. Men nej, det har växt och det är fler och fler.
Men det är kul, jag undrar varför det har växt. För jag tänker på ungdomar spelar ju väldigt mycket som är 100% digitalt liksom. Och det är ju inte flipper, även om det såklart är digitalt lite grann nu för tiden. Men det är ju ändå väldigt analogt med det här lutande bordet och den här kulan som dras ner med hjälp av gravitationen så att säga. Vad är det med flipper där som du tror kan locka en yngre liksom? Varför har det blivit så populärt tror du?
Tillväxten är ju inte bland de yngre, utan tillväxten skulle jag säga som ligger nu, det är ju bland män som så att säga har landat i livet och har råd att köpa sig egna spel.
Okay.
Och de ungdomarna som är bäst, det är ju de ungdomarna vars föräldrar har spel hemma.
Aha, okay.
Ja, så jag menar, kan det vara 2010-2011, då vann min egen grabb då den SM-klassen i flipper då. Men det är ju inte så många, det är 20-25 stycken, men det är ju barn till oss flipperspelare som följer med då.
Okay.
Men det är kul att se de yngre som spelar nu, för de hjular upp de flesta till oss som är så att säga 30 plus då. De är riktigt duktiga.
Aha, roligt. Ja, roligt. Det är ju första gången vi startar Snutsnack med nästan 10 minuter flippersnack. Men jag tänkte att vi ska runda av det med att du ska få berätta ditt favoritflipper. För visst är det så att man har ett favoritflipper. Och innan du nämner det, hur går det med tilten? För jag kommer när man spelar flipper och så slog man det på sidan för att få kulan. Jobbar man med det fortfarande? Man liksom dunkar till lite för att få den att falla åt ett eller annat håll.
Ja, men det gör man ju för att, så att säga, försöka påverka den fysiskt. Och på moderna maskiner då får man först en varning och sen får du en dubbelvarning och sen blir det tilt utefter det.
Ah, okay.
Och då säger man ju det att när tilten är väldigt hårt ställd, då är det ju en Stalin-tilt, brukar man kalla dem för att då är du rökt med en gång.
Aha, du slår för hårt på spelet liksom.
Ja, man är på så, man kan ju ställa in den själv. Det är ju ett lod som hänger in fysiskt inne i spelet och får kontakt med en järnring.
Ja.
Men säger vi favoritspelet, så får jag väl säga det som heter Lord of the Rings.
Okay.
Efter Sagan om ringe-filmerna. Och det var bland de första spelen jag köpte själv, plus att det är väldigt, väldigt djupt i reglerna. Så jag själv kunde aldrig spela igenom det. Jag kom aldrig så långt.
Okej. Och vad får man pröjsa för ett sånt spel då? Vad kostar om man går ut på Blocket idag?
Ja, nej, men det har blivit jättedyrt med flipper i och med att det är så många som har börjat spela. Och det finns ju bara ett visst antal av både 90-talarna. Och de nyproducerade som kommer från staterna, det beror ju på dollarkursen. Men säger att de kostar mellan 65 och 120 000 att köpa ett. Så det har blivit dyrt.
Ja. Okej, okay, alla flipperentusiaster som lyssnar på Snutsnack, ni får googla er vidare sen i flippens vingårdar för att se vad ni kan förkovra er extra. Men nu är det ju så att den här podden handlar ju mest om det polisiära. Och Claes, berätta, när kom du på polisyrket? Det är någonting för mig.
Ja, det var ganska sent som jag kom på det. För jag jobbade nämligen som servitör på Stena Line. Och det var ju i samband med att Sverige gick med i EU. Jag är ju 50, jag fyller 51 i år. Men det var väl 99 när tax-free försvann. Och då blev jag uppsagd från Stena Line. Och samtidigt så har jag tävlat i pistolskytte i ett gäng med år. Och då 99 så hade vi SM här i Göteborg. Och då var jag funktionär och stod på en station ihop med två poliser. Och jag visste ju inte vart jag skulle ta vägen, utan det var ju restaurangbranschen som jag var hemma. Men jag började prata med dem och fråga dem vad de liksom tyckte om polisyrket. Och så här, för jag hade ju själv ingen uppfattning alls. Och de sa det ena, men att det är ett schysst jobb att kommer du bara in på utbildningen, få köra lite radiobil, se hur du trivs med det, så finns det så många möjligheter därefter. Du liksom behöver inte känna det att oh, fan, nej, men nu går jag till jobbet och ska köra den trucken och lasta av en lastbil idag. Utan det finns alltid möjlighet att utveckla sig i jobbet. Och liksom se vad får jag för något intresse i som polis. Och utefter det här, liksom, ja, men det här skulle jag vilja pröva. Att det fanns så många olika saker inom polisen. Som att är du väl polis, har titeln, så då är det ett jobb som du kan trivas med under många år.
Ja, just det. Nej, men det är ju intressant, för det är ju verkligen så med polisyrket att det finns många yrken i yrket när man väl är där, så att säga, på plats. Men du slängde in en ansökan och kom du in på första, eller?
Nej, det gjorde jag inte. Det var boomstopp där. Jag fick hem det med vändande post ungefär. Nej, det gick inte alls det.
Nej.
Och sen så gick det väl ett litet tag och sen så slängde jag in en till. Och då hade jag börjat jobba på kriminalvården på häktet i Göteborg.
Okej.
Och slängde in en till och så fick jag nej på den också. Och sen så lät jag nästan det rinna ut lite i sanden där under ett och ett halvt. Och sen var det min fru, hon sa till mig, eller frågade mig att du, hur går det här med poliseriet? Ja, och då var jag lite halvgrinig, så jag sa, du, vad fan, jag skiter i det, jag har skickat in två gånger nu och det går inte. Nej. Och då tittar hon på mig och säger, men du har ju liksom inte varit den här som ska ge upp tidigare. Vad är det här för något? Jag känner inte igen dig. Okej, så när man skickar väl in den till då. Och då kom jag in. Så ja. det var ju först... jag började ju skolan 2004.
Ja.
Utbildningen.
Tredje gången gilt alltså?
Ja, då, tredje gången gilt för mig. Och det är ju tack vare min fru. Hade inte hon sagt till mig liksom, ställt det liksom att men, skärp dig, vad är det med dig? Ja. Du är inte den som brukar ge upp.
Just det.
Ja, för jag gick väl där och harvade på häktet och var lite smågrinig över det där. Va?
Vi behöver våra peppande fruar.
Ja, nej, men så är det ju.
Men när du väl var färdig då liksom, efter utbildning och sådär, kändes det som att amen, nu är jag nog på rätt väg?
Ja, nej, men jag tyckte det var liksom det var ju kul med utbildningen, och samtidigt jag var ju tvåbarnspappa då. Grabben var 7 år och dottern hon var 2 när jag kom in på utbildningen.
Oj, hur gick det att plugga då?
Ja, men för mig gick det ju alldeles utmärkt. Jag fick ju leva tonårsliv måndag till fredag.
Hänga på skolan.
Hänga där nere och köta med dem och liksom var väldigt ansvarslöst. Att den som var hjälten under den tiden, då är min fru. Hon rådde ihop det hemma, hämta och lämna på dagis, sköta sitt eget jobb, köra grabben till träningar och lilltösen. Hon fick ju bara hänga med. Så det var ju hon som var, min fru som var hjälten under den tiden, för jag hade det ju väldigt lökigt och gott. Det är hon som ska vara äran för att det gick så bra, tror jag. För att hon har ju ställt upp och stått bakom mig hela tiden.
Ja, men det kan vara väldigt viktigt, och särskilt kanske man har kommit in i den här familjesnurran då liksom, och då behövs det ju mycket logistik hjälp så att säga, kanske om man börjar en utbildning.
Ja, men det var ju det. Jag pluggade ju i Växjö, så att jag kunde ju liksom inte vara hemma och stötta på vårdagarna och liksom vara pappan då, va?
Ja, just det.
Så att, nej, det var hon som löste allting där. Men vi hade liksom ett litet sån här familjeråd när jag fick det här beskedet.
Ja.
Och liksom, och då sa jag, okej, nu har jag kommit in, vad tycker du? Och hon bara, vadå tycker du? Kör!
Ja,
nu kör
det är skönt att ha det stödet i ryggen.
Ja, nej, det är en fantastisk kvinna, min fru.
Ja, underbart. Ja. Men vad kom du att börja jobba sen då när du var klar?
Jag började i Västra Frölunda, ja, i Göteborg.
Mm.
Började köra radiobil där. Och det var en väldigt liten lista. Jag tror vi liksom, ja, hade vi tur satte vi 2 radiobilar som var en gruppchef. Och första dagen när vi skulle jobba, jag och min kollega, vi var kursare. Då var det han och jag, så liksom, då var vi färdiga PO, ut och rulla, och sen så låg vår gamla gruppchef, han låg i bakvattnet och lyssnade av och kollade läget och liksom stöttade.
Så du var ute 2 helt färska polisassistenter i radiobil, ja, direkt, ja, nykokta från skolan liksom.
Ja visst, och ingen av oss hade ryckarkurs. Så åkte vi på Brottonland så kunde vi stå där vid ett rödljus.
Så fick du inte köra blåljus?
Nej, för vi var inte klara med ryckarkursen någon av oss. Ja, det var lite sådär. Men, ja.
Men hur var det att komma in i det, liksom komma ut i jobbet från det lite mer teoretiserade så att säga, på skolan och komma till skarpt läge? Och så här, hur kändes det?
Jag tyckte det kändes bra. Samtidigt så kan jag väl säga att med perspektivet jag har nu, det hade väl varit gött att ha en större lista, att ha med kollegor som så att säga visade vägen lite grann. För vi var ju, både han och jag, vi var ju ganska nya i yrket, och sen hade vi alltid gruppchefen eller sådär som ett bollplank och man kunde ringa VB och köta och sådär. Men nej, det hade varit skönare med en större lista faktiskt.
Ja, vi har ju pratat om det lite i podden, liksom vikten av en bra handledare kanske börjar när man kommer, och då blir ju en handledare kanske inte så när man, som man var aspirant, utan det blir mer liksom handledning via en mer senior liksom polis. Ja. Och det, det har man ju förstått har varit av vikt för många att få det här liksom tryggheten när man kommer ut.
Jo, det är så. Men själva handledare, det är den där aspiranten, det är, det hade jag en jätteduktig kollega. Hon är helt fantastisk. Jag tror det var första kvällen när jag skulle åka med henne som handledare. På den tiden så hade vi en krog på Frölunda torg som vi alltid skulle stå utanför vid stängning. Och första kvällen, då satt jag höger fram och hon körde. Sådär. Så vi stod en bit ifrån krogen, men väl synliga, så det skulle jag ha lite lugnande påverkan. Och ut från krogen så stiger det en kille som är synnerligen välbyggd, har ett tunt linne på sig och är riktigt vältatuerad, och det hela toppas med en sån här jättetjock guldkedja, du vet. De som är mycket i Thailand med de här små buddha-figurerna.
Ja, just det. Jag kan se den här personen framför mig.
Ja, visst. Ja. Men så är... Och så tittar han bara rakt mot radiobilen och så kommer han fram. Så går han fram till min sida, så knackar han på fönstret där och böjer sig. Jag hissar ner utan, så tittar han på mig och säger: jag undrar fan med hur det gick till när Claes blev polis. Och så gick han.
Jaha.
och min handledare tittar på mig liksom, att det var ju första kvällen hon och jag skulle åka ihop. Hon tittar på mig, och så sa hon: du, vem var det? Och jag bara sa till henne att du, jag har inte en aning.
Oj.
Ja, men då tänkte jag säga, jo, men i och med att jag hade ju liksom jobbat inom restaurang och varit på båtar och så, det var ju väldigt mycket folk i omsättning på den tiden, du vet.
Jag tänker på häktet lite där spontant.
Ja, det kan ju ha varit därifrån också. Men jag har ju inget som helst i minne. Men han tilltalar mig precis som vi är bekanta. Det var väl en liten speciell första dag som aspirant.
Så än idag vet du inte vem den här personen var?
Det är inte en susning. Det är helt tomt.
Gud vad roligt. Vi brukar ju prata mycket minnen i podden och sådär, vad man har för minnen från liksom tiden. Vad har du liksom från 2004 fram till idag som sitter fast hos dig än idag, så att säga?
Ja, det är ju lite olika händelser beroende på var i, så att säga, i organisationen jag var. Från radiobil till, jag var ju också på ledningscentralen också. Innan jag kom till min nuvarande tjänst. Så att jag har ju bytt lite grann, men någon som jag kommer ihåg som kanske har sitt ihop lite grann arbetslivet där, det var, jag var på T under några år.
På trafiken alltså?
Ja.
Mm.
Och då hade vi satt upp en trafikkontroll på kvällen på Hisingen som gick in mot stan. Och jag satt själv i det som vi kallar för huggebilen.
Vad innebär huggebilen? Det är den som ska jaga ikapp, eller?
Ja, nej, huggebilen är en bil liksom som man ställer en bit ifrån ifall det är någon som, så att säga, som drar.
Just det.
Så att man har någon som liksom kan ligga bra till på själva biljakten.
Ja, okej. Huggebilen. Den har aldrig faktiskt hört förut.
Ja, nej, men det är sånt. Så man ställer ut en bit från kontrollen och så lyssnar man med på talgruppen då, och så hör man ifall det, någon stoppen skriker då. Stoppen är ju den som, så att säga, ska ta in en bil då som de antingen har mätt då med hastighet eller annat. Mm. Den har avvikande körsätt eller någon har gjort en slagning på den längre bak då. Så jag satt där i huggebilen och det var ju riktning Göta Älvbron då som går in mot centrala stan. Och sitter där med motorn igång och lyssnar lite. Och sen hör jag bara stoppen skriker liksom, han drar, han drar.
Mm.
Och så ropar de att det är en Audi. Så jag lägger i drive då liksom och tittar och ser att det kommer en kille som skjuter nu en kanon. upp på Göta Älvbron. Så jag bara kickar ju igång för att så att säga inte kunna tappa honom, för han har ju bra hastighet när han går förbi. Man kanske ligger 130-140, och det är liksom, på den tiden var det ju en 50-sträcka.
Oj, okej.
Vilket gjorde att när han väl, så att säga, när jag kom upp på toppen på bron, så ser jag att bron delar ju sig längre ner på Göteborgssidan, citysidan. Mm. Ena sidan går till höger och till vänster. Och då ser jag bara hans bromslykter lyser rött. Och sen så kilar han fast sig mellan en spårvagn och själva räcket.
Oj.
Det blir alltså en riktig jävla smäll.
Oh.
Sen tar det väl kanske ett par, tre sekunder innan jag kommer fram. Så jag ställer ju bilen där och precis bakom då, och så springer fram och ser att han sitter ju fastklämd och är, och den, han är ganska skadad.
Oh.
Där han sitter då.
Är du själv i din bil?
Ja, det är jag själv i den. Och sen så kommer ju fler kollegor från själva kontrollen och kommer ju så att säga, landar ju in en 3-4 sekunder efter.
Mm.
Och då trycker vi ett förtur och så ber vi då att ambulans ska komma till plats då med anledning av den här olyckan. Och vi tittar och ser ju att han lever, men vi ska liksom inte börja dra eller försöka någonting med honom, utan han får liksom invänta ambulansen där för att det... Men i varje fall så ambulansen kommit på plats där och räddningstjänsten, och de får ut han nu ur bilen.
Mm.
Och så lägger han på en bår, och då går jag fram och så tittar på honom, och då känner jag igen, fan, det där är ju en gammal buse som jag känner liksom från tiden på häktet.
Ah, okej.
Okay. Så jag böjer mig fram och så frågar han, känner jag, hur läget? Och han sa, jag har ont, sa han.
Mm.
Ja, och ambulansen där började lasta. Och så, då började han komma till minnes att, fan, att det var någonting med Curry. Det är någon jag har snackat med. Och då kommer jag ihåg att, för han och en annan kille, de var alltid polare när de satt inne ihop eller uppe på häktet. Jag jobbade på gemensamhetsavdelningen.
Mm.
Och hans polare hade jag liksom bara tagit ett par månader efter. Och då hade jag frågat han, fan, jag är ju inte van vid att se dig. Vad fan har du gjort av Curre? Och då sa han, jag vågar inte vara med Curre längre. För han har ju liksom börjat köra lite större grejer. Och torskar man med honom så blir det ingen kaffevolta.
Okej, det blir något längre liksom.
Ja, och det kom jag ihåg, liksom, den konversationen. Och då så frågade jag min kollega där liksom, ser du om han har någon jacka eller någon väska eller någonting med sig? Ja, då säger ambulanspersonalen det. Ja, men vi har lagt hans jacka i bilen. Och då säger min polare, jag ska gå och kolla i den. Så han går dit och så, han kommer han tillbaka med ett leende och så visar upp. Och då är det en förpackning stor som en, ja, lite större än en tennisboll med amfetamin. Han håller det nära näsan och säger, det här är tjack, säger han. Mm. Och sen så har han en likadan i andra jackfickan.
Oj.
Och då säger han det att min kollega där, att jag åker med ambulansen in ifall han har med på sig, för då låg han ju fastspänd i den här båren.
Mm.
Och väl inne på sjukhuset sen, då visade det sig att då hade han ju två sådana ordentliga klumpar eller bitar till, så att det var väl en 7,5 hektar amfetamin som han hade på sig där.
Oh, där hade vi anledningen till varför han stack.
Varför han drog som en jehu. Ja.
Men jag tänker att på den här, när han kör där, var det liksom, blev han på något sätt ställd så att han hamnade mellan räcket och spårvagnen, eller var det bara dåligt handhavande liksom? Vad var din uppfattning när du kom?
Nej, om vi säger så här, jag tror att han hade för hög hastighet och att han låg vid spårvagnsspåren eller någonting, och liksom försöka tvärnita och bromsa vid spårvagnsspåren när man kommer i den hastigheten.
Ah.
Så alltså det var ju en ordentlig smäll. Ah. Hela bilen var ju fastkylad där.
Ja, jag fattar. Vet du hur det gick med honom sen?
Jag var ju på rättegång och fick vittna mot honom, så han levde ju. Men efter den rättegången så har inte jag sett honom, så jag har ingen aning.
Nej.
Jag har ingen aning. Och liksom... Men det var ju ändå när jag kom in på rättegången och så nickade han och så sa han, hallå Claes, tjena Kurt. Och det var liksom, det är ju inga hard feelings, utan det är ju så att säga spelet då, va. Han gör sin grej och vi gör våran, och det är ju bra med det.
Ja, vi har hört exempel på biljakter som andra har berättat om i podden, när bilar drar iväg och så säger man från ledningscentralen så här, ni får bryta, det går för fort liksom. Och då måste man bryta för att, men här gick det så fort så att ni hann liksom knappt meddela.
Nej, vi hann ingenting. Och det är lite intressant på det sättet att nu, i och med att jag har jobbat som befäl på ledningscentralen under ett visst antal år, och då, ja, vad är det som styr och reglerar de här biljakterna och hur vi ska agera och hur vi ska ta ansvar? Ja, men då ramlar vi ju tillbaka till den gamla fappen. Mm. Är det 104-5? Och den är ju ganska tydligt uppspaltad med vilka kriterier och sånt här.
Just det, och fappen, för de som inte är bevandrade i det polisiära, är då föreskrifter liksom som styr polisarbetet.
Ja, för är det någonting som får hornen att växa ut på folk, så är det ju när man kör radiobil eller målad bil överhuvudtaget och får en biljakt. Ropar jag ut när jag satt på ledningscentralen att jag har två snattare på Olens. Det är ju inte direkt så att folk flickflackar av glädje och hoppar på det jobbet. Men går man ut på radion och så ropar att det är biljakt. Det är...
Ja, men det är ju någonting med en biljakt som är väldigt spännande, verkligen.
Ja, ja, ja. Nu kommer man säkert höra det i efterhand, om jag tänker mig på att vi säger biljakt istället för
efterföljande.
Ja, efterföljande.
Men biljakt, ja. I folkmun förstår man ju verkligen vad det är. Liksom. Man följer efter någon som försöker smita. Liksom.
Ja, och det är väl därför jag använder det uttrycket med, för att det här riktar väl sig inte bara till poliser.
Nej, absolut inte. Det är många som lyssnar som inte jobbar inom polisen. Ja. Men du sa att minnena skiljer sig såklart från var man har befunnit sig, vilken tjänst man har haft. Och det här var ju då en berättelse från ordningen eller trafiken då.
Ja, trafiken var
trafiken, ja. Men du har ju suttit på radion, och där kan jag tänka mig att där är mer, alltså, jag ska inte gå händelsen förväg på något sätt, men det är ju skillnad att vara på plats och att styra någon som är på plats genom att sitta på radion. Vad har du för, har du några minnen från radion där liksom, där man är liksom fysiskt lite längre från själva skeendet liksom?
Ja, nej, men då satt jag som operatör på ledningscentralen, och vi hade gjort gjorde en vanlig nattpass. Lugnt inflöde, och när samtalen och radioanropen kommer in till ledningscentralen så kan de ju antingen komma in som ett rött samtal, det vill säga en 112. Eller högprioriterat samtal då från andra myndigheter eller sådär. Annars så kommer de in som svarta telefonsamtal, och så ser man ungefär varifrån de kommer i den här regionen då, som vi jobbar, Region Väst. Så att man har ju en svarsordning. Ordningen är alltid först röda samtal, sedan radioanrop från polispatruller, och sen telefonsamtal. Men det var lugnt, och jag svarade på ett svart samtal där. Och då var det en man, och han presenterade sig, vad han hette. Han sa att bodde i en ort långt uppe i norra Dalsland, det är liksom nästan på gränsen till Värmland eller Norge. Och han var väldigt lugn, och när han hade presenterat sig och lämnat sitt telefonnummer och personnummer, så frågade jag, vad är anledningen att du ringer polisen ikväll, Sjön? Och då sa han det, att ja, nej, men jag och min granne, vi har annars suttit och krökat lite grann. Några bärs och börjat prata. Jaha, okej, okay, ja. Så sa han, och sen började vi prata politik.
Ah, det ska man inte göra på fyllan.
Nej, det ska man ju liksom inte göra. Liksom. Man ska inte blanda ihop alkohol och politik och grannar. Det är liksom... Det är en sån här no-go-zone. Ja, så han högg mig i ryggen med kniv. Och när han säger just det i samtalet, för det har ju varit ganska laid back och liksom, jag försöker i lugn och ro plocka fram vad det är han vill säga, men just det när han säger det, han högg mig i ryggen med kniv. Och så han att, så jag ringer till er, för om jag dör så vill jag att ni ska veta vem det var som gjorde det.
Oj.
Så nu ska jag ringa ambulans, säger han.
Så han ringde, han prioriterade det polisiära så att säga.
Ja, han tyckte att det kunde ju vara bra om vi visste vem det var som hade huggt honom.
Oh my Lord.
Och då sa jag till honom det att han behöver inte oroa sig det här med att han själv behöver ringa ambulans, utan det ska vi och honom bli hjälpliga med. Och mitt befäl var ju väldigt tydlig med håll detta samtalet. Och i och med att han var väldigt lugn och pratade så här och vi satt och chitchattade där samtidigt, så jag kände det att ambulanserna, de har ju en viss framkörning i Dalsland. Alltså, vi höll det här samtalet och det, och sen så sa han, du, jag måste bara berätta. Så jag börjar frysa nu. Och jag har liksom bara tappa känseln i benen. Det var ju okej, säger du det? Nej, men hur går man vidare i ett samtal liksom, och hålla det med det?
Och då anar det, du att han börjar bli sämre såklart.
Att han började bli sämre och jag frågade ju var kniven satt. Och liksom, och
satt den kvar sa, kniven?
Ja, den satt kvar i ryggen. Och jag var ju väldigt noga med att rör inte kniven, även om du når den, låt den sitta kvar. Oh. Det är bättre att den sitter kvar tills ambulansen är på platsen. Du drar ur den. Så ja.
Och vad händer? Vad händer?
Ja, precis. Så det var ju kollegorna där, de hade ju en ganska lång framkörning och de låg ju så att säga, körde kolonn med ambulansen. Jag vet inte om de utgick från, om det var Åmål eller Mellerud den dagen, men jag höll det samtalet i alla fall så gott jag kunde fram tills de landade in där på plats. Men det var liksom, det var så absurt, för hade samtalet kommit in som ett rött samtal. Men på något sätt så har han ringt. Jag vet inte om han har ringt till nationella växeln eller vart han har gjort det, för att då komma in på en svart lina. Och han var väldigt, väldigt lugn och sansad under hela samtalet.
vet du om han klarade sig?
Ingen aning. Nej. Ingen aning faktiskt. För att det var aldrig någonting som jag hade behövt vara och vittna på. Och det är sällan vi på ledningscentralen är och vittnar, utan i och med att allting vi säger på ledningscentralen, det spelas ju in.
Ja,
så att emellanåt så använder väl de sådana inspelningar då istället, för att vi kanske blir kallade om det inte behövs. Men det, ja. Ja, det var en liten udda händelse.
Ja, men verkligen, verkligen. Och kanske känslan, kände du att nu är det viktigt att jag håller honom så att säga vaken och,
ja,
och lite på tå?
Ja, att jag skulle liksom prata hela tiden. Liksom. Vi skulle ha en dialog. Sen var ju den jättelång, liksom 40 minuter. Ja. 40-45 minuter.
Ja, det var så pass. Ja.
Ja. Ja, för det är ju inte Nässgårds när vi pratar Dalsland och sånt här.
Nej,
det är sällan liksom att kollegorna är runt hörnet.
Ja, jag fattar. Ja. Kan det infinna sig då en viss frustration också när du liksom väntar på att ambulansen ska komma och han säger att han tappar känsel i olika kroppsdelar och sådär?
Ja, men... Ja, frustration. Ja, jag vet inte om man kallar det frustration, utan liksom, man får ju acceptera verkligheten så som den är där uppe, att vi har inte mer resurser i det området.
Nej.
Och vi vet ju att kollegorna som är på utsidan, ja, de gör så gott de kan.
Mm.
Och det är bättre att de kommer fram än att de kör ihjäl sig mitt i natten på ett jobb, för det. Det viktigaste med att gå till jobbet är ju faktiskt att gå hem.
Mm. Ja, absolut.
Jag menar, vi har ju haft tyvärr tragiska händelser där kollegor inte har fått komma hem till sina älskade och familjer och nära. Va? Och det är ju verkligen de tuffa dagarna på jobbet.
Ja, men verkligen. Oerhört sorgligt. Så ordningen, trafiken har vi hört. Nu har vi hört också, du har jobbat på sambandscentralen eller ledningscentralen. Men vad gör du idag, Claes?
Jag är på någonting som heter handräckningsgruppen i Göteborg. Och handräckningsgrupp, det finns på tre. Det är Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi jobbar mest med LVM, alltså lagen vård om missbrukare, LPT och LVU.
Och LPT är psykisk sjukdom och LVM är missbruksvård, va?
Missbrukare, och LPT det är psykisk ohälsa.
Ja.
Och LVU det är unga.
Just det. Mm.
Och då biträder ju vi även då till exempel socialtjänsten vid omhändertagande av barn. Mm. Vi kan biträda kronofogden vid vräkningar.
Just det.
Och sen hämta patienter till vårdintygsbedömningar, biträda vid vårdintygsbedömningar, transportera ungdomar då till olika SIS-hem och så här då. Och leta efterlysta då som ska in och avtjäna.
Just det.
Så att det är det vi gör. Och
det här har ju alltid varit lite snack om, kanske inom myndigheten, men också ibland kanske att det kommit utifrån, att det här blir någon form, som till exempel man ska köra, jag kommer ihåg man körde, det gjorde de här handräckningarna, man körde då, man pratar, jag tror det hette LSPV på min tid, det som heter LPT idag. Man helt enkelt transporterade folk från A till B som man, ibland misstänkte man nog inte ens att det skulle bli våldsamt, utan det blev mer att polisen skulle köra folk som då hade någon form av psykisk ohälsa från A till B, och det blir ju nästan som någon form av taxiverksamhet om man ska överdriva det lite grann. Finns den här kritiken än idag liksom, att ska det kanske kunna göras av andra än poliser, eller är det viktigt att polisen gör det? Vad tycker du?
Ja, men i och med att vi har våldet i polislagen, det är betvingande, då blir det ju liksom att det andra har ju så att säga inte den möjlighet i sin lagstiftning på samma sätt. Så att så länge lagstiftningen ser ut som den gör, och det är vi som har det våldsmonopolet, sen har vi fått en viss avlastning av kriminalvården nu. Sen gjorde ju någon deal där, men det är ju inte alls i den omfattningen då som vi skulle önska, som här nu i torsdags. Ja, men då hade vi två kollegor, då skulle man köra en kille från Halland och så skulle han upp till Kalix.
Okej, oj.
Ja, och det blir ju sådana transporter då, och den kunde inte NT ställa upp och hjälpa till med. Och NT, det är ju kriminalvårdens transportavdelning, jag menar med det då.
Okej.
Då blev det att då fick kollegorna helt enkelt flyga upp till Boden och vidare därifrån. Men det är som du säger, att ibland blir det ju lite, det blir lite konstigt. Det känns inte rätt. Jag och min kollega, vi var iväg på ett case här. Vi hade fått till oss att vi skulle föra en patient upp till psykiatriakuten. Eller en person då. Och när vi tittar på det, då är det en 91-årig kvinna. Du vet, 91 år, Hasse, va? Och när vi kom till hennes bostad, om hon var dement eller vad hon var, men det rådde ju fullständig misär. Och vi försökte prata med henne, för det måste jag ju liksom ge en eloge till mina kollegor. Jag är ganska ny på den här gruppen, men just de som är erfarna, som har varit där ett tag. Verbal judo. De är så duktiga på att ta folk, så att det är bara till att suga till sig nu när jag är ny på den här gruppen. Liksom, de är riktigt duktiga på det. Vi har rätt ut många situationer som har slutat med att vi behöver inte använda våld, bara för att de är så duktiga verbalt.
Ja, det är häftigt.
Ja, men i varje fall, och då när vi tittar på den här kvinnan så här, nej men det här är inte värdigt. Detta är en 91-årig kvinna. Hon är liten som en fågelunge och skör. Inte ska vi sätta in henne i liksom en Volvo V70. Hon kan ju gå sönder på vägen. Ja, men då fick vi beställa en liggande sjuktransport. Mm. Och när sjuktransporten kommer till plats och då tar han med sig en bår in och så säger han att nu tar jag ett steg tillbaka och så, för jag har inte den laga befogenheten att med våld betvinga henne upp på detta. Och då fick vi lyfta den här lille tanten då på 45 kilo och lägga där. Och, nej, det känns ju inte riktigt rätt, men det, då ramlar vi in på det här. Ja, det är polislagen. Vi är de enda som har de här möjligheterna. Hon säger det. Jag vill inte lämna mitt hem. Ut härifrån, sticka ifrån. Mm. Men det är så uppenbart att hon klarar inte sig själv. Hon lever i en fullständig misär. Mm. Och det är smutsigt och det är avföring på hela golven. Och det går djurlösa i lägenheten. Och så
här. Det här är ärenden som ibland framstår som mindre liksom positiva ur den polisiära. Jag tänker ibland det kan vara en familj som till exempel har fått ett utvisningsbeslut. Eller det kan vara någon som... ja, som kanske inte mår bra, som då mot sin vilja. Och då har man ju, som du berättade, vi har ju det här våldskapitalet som kan användas. Och det blir ju inte alltid så att säga vackert. Polisarbete är ju inte alltid vackert, men det är ju tuffa grejer att utföra. Men det blir ju polisen som ska göra det.
Ja, det landar ju in på oss. Och då får vi liksom göra det så bra och så värdigt som möjligt för den här personen som vi ska, liksom, ska göra de här jobben för då. Va? Men så att det kan ju kännas så här att är detta egentligen polisiärt? Det borde inte vara polisiärt. Nej. Ambulansen kanske borde få att mer att det här kan vi ta med oss, att läkarna och det får andra befogenheter. Men när det är så att säga en person som uttrycker det, hon uppenbart inte mår bra, läkare har varit på plats, gjort en första vårdintygsbedömning och sedan ska vi föra henne för att hon ska... Vi har ju ett tvåläkarsystem i Sverige, att det är ju inte bara en läkare som kan ta ett beslut och sen så är det som gäller, utan det ska ju vara två läkare som gör varsin bedömning då för att se.
Just det.
Om det blir tvångsvård och så.
Just det. Jag vet, i ett tidigare avsnitt så var Alexandra gäst och hon var på ett sånt ärende då när pappan hade fått vårdnad och de skulle ta barnet från mamman. Inte någon drömsituation och hon var själv väldigt osäker vad som var rätt, men beslutet var liksom juridiskt fattat så att säga och de skulle verkställa det då. Det var ett minne som hon tyckte var väldigt jobbigt när det här barnet togs från mamman och det gavs till pappan liksom och det, ja.
Ja, men det är ju det som i den här arbetsgruppen som jag tillhör nu. Det är ju väldigt erfarna kollegor, bred polisiär erfarenhet, men den gemensamma nämnaren kan man väl säga, det är att de är väldigt duktiga verbalt och i och med att vi har ju satt för våra egna jobb, ledningscentralen, och det här är ju inte på oss med jobb på samma sätt. Så vi kan liksom, vi kan ha tiden på vår sida för att, så att kunna prata med dem så länge som möjligt. Det får ta sin tid. Och jag menar, vi var ute och hämtade en kille ute i Knäckebrohult, kan jag kalla det för det är ju mitt inne i grönsakerna här i Västra Götaland. Han var efterlyst, han skulle in och avtjäna och vi hämtade honom och stod och snackade med honom och frågade, kan jag ta en cigg innan vi åker? Ja, men tar du en cigg? Och han tog en cigg och gick vi till polisbilen och jag kände över honom och så satt jag ner, han hade så på med bältet och så frågade jag honom, du, vill du ha en Pepsi? Han frågade, vad menar du? Och då sa jag, ja, men jag har sån här Pepsi Max liggande bak. Jag är jättesugen på en Pepsi. Rickard som kör bilen, han kommer också få en Pepsi. Och nu frågar jag dig, vill du ha en Pepsi på vägen tillbaka? För det tar ju ett tag att köra ner till Göteborg.
Ja.
tittat på mig. Ja tack, jag tar gärna en Pepsi. Ja. Så jag gick och hämtade, vi hade det där. Och sen så på färden ner, vet du, satt vi där och chitchattade lite och satt och drack på våran Pepsi. Och så säger han det, fan, jag har inga cigaretter. När man sa, det är väl inga problem, har du bara kontanter så, eller kort och ge mig koden så kan jag köpa cigaretter till dig på vägen ner. Det är ju inga konstigheter. Mm. Ja, så vi stannade på en bensinmack där och gick in och köpte cigaretter och så fick han dem och så sa han, tack. Och tittade så sa, vad är ni för slags poliser egentligen?
Alltså, liksom, ja, han har aldrig sett på film att någon räcker över en Pepsi. Den har inte jag heller sett i någon snutfilm faktiskt.
Nej, det är liksom, det är just det att man kan avdramatisera det hela. Mm. Man bemöter folk på ett schysst sätt.
Yes.
Vi gör den åtgärden vi ska göra. De ska in och avtjäna och sånt här. Men vill han ha med sig ett paket cigaretter upp till häktet eller köpa frimärken på vägen in och han är så att säga vattenkammad eller hon och uppför sig. Det finns ju absolut ingen anledning att sätta sig på sina höga hästar, utan så länge transporten och allting är okej, ja men det är väl inga konstigheter, stanna om de vill ta en sig, så länge de sköter sig, utan att som har ett lugnt och professionellt bemötande. Och liksom att vi är på ena planhalvan och du är på andra. Och nu har vi vunnit i matchen. Men så att säga, vi ska inte vara dumma eller taskiga mot dig på vägen dit. Utan du har liksom, vi kan behandla dig schysst och artigt och trevligt så länge du gör detsamma.
Just det. Mm. Nej, men det låter väl synnerligen klokt då när man också har tiden liksom. Och när man tanken där att man inte har sett någon på film räcka över en Pepsi i polisbilen, så kommer vi osökt in på flippediggaren Claes. Då undrar man ju vad du kollar på för polisfilmer.
Ja, det är väl en gammal serie som jag tycker är bra, som jag kan ha sett flera gånger. Det är The Wire.
Det är riktigt bra.
Ja, den är riktigt bra. Och samtidigt, om man tänker på själva handlingen där i filmen, man ser att det är unga som kommer upp. Sen så blir de, antingen går de i fängelse eller så försvinner de på annat sätt. Att, så att säga, bli utsatta för våld och beskjutna eller så här. Det är ju tyvärr så som vardagen är nu här. Det är liksom i Sverige.
Det är en oerhört bra serie som visar liksom både det polisiära och så att säga, från kriminellas synvinklar liksom. Det är riktigt bra.
Ja, nej, den är bra. Schyssta skådespelare. Jag gillar den. Jag tycker den är fantastiskt bra.
Kul, Claes. Stort tack. Jag tänkte vi skulle prata vidare i Patreon-avsnittet lite om din framtid och lite annat. Men fram till dess så säger jag stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snutsnack.
Tack så mycket, Hasse. Det var både överraskande att du ringde mig och kul att få vara med.
Ja, det var det lilla. Tack. Snutsnack är över för den här veckan. Självklart är vi tillbaks i nästa. Bli Patreon på patreon.com/snutsnack och ta del av massa bonusmaterial. Annars kanske vi ses på Instagram eller på Facebook. Ha en fin vecka. Hej då.